litteraturen. Och till de poetiska böckerna räknar vi Jobb, Saltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga visan. Det finns en till som är rent poetisk och det är Klagovisorna. Som ni ser kommer efter Jeremia. Den borde jag ha stått bland de poetiska böckerna också den. Men Klagovisorna skrevs direkt efter Jerusalems förstöring år 586 före Kristus. Troligen av just Jeremia, va? Så det är nästan en naturlig fortsättning utav Jeremia-boken. Jeremia gråter över Jerusalems förstöring. Så har Klagovisorna kommit att hamna bland de profetiska böckerna, fast det egentligen är en poetisk bok. Och vad gäller de profetiska böckerna så är de också mycket präglade utav poesin. Det är ofta poesi. Tänk på Jesaja till exempel. En stor poet och författare. En av de största i hela världslitteraturen. Det vill jag ni ska känna när vi studerar de här böckerna, att vi sysslar faktiskt med en av litteraturhistoriens främsta skatter. Det är allmänt erkänt att här är någonting som kanske saknar motsvarighet i någon annan litteratur. Och Saltaren är kanske den mest älskade boken i Bibeln. Det är den som oftast citeras i Nya testamentet. Och det var ju den tidiga kristna församlingens sångbok. Saltaren har alltid varit en älskad bok. Just på grund av att den är så sann emot livet. Och den uttrycker sanna mänskliga känslor, både av glädje, sorg och vemod. Och människan kan lätt identifiera sig. Och av någon anledning så är det lättare att identifiera sig, tror jag, med poesi. Eftersom poesin har en förmåga att uttrycka känslor bättre än kanske prosan kan. Redan i de historiska böckerna så finns det dock en hel del inslag av poesi. Jag vet inte volymmässigt hur stor del av Gamla testamentet som är poesi, men det är en väldigt stor del. En tredjedel av Gamla testamentet är ren poesi, och sen finns det då inlagt och många andra böcker är poetiskt färgade. Så man måste säga att Gud har givit oss Gamla testamentets uppenbarelse på ett mycket vackert sätt. Det som Gud har att säga, det är skönt och underbart i sig självt. Men jag tror vi har en lärdom att hämta här, och det vill jag ni ska notera och komma ihåg. Att det här är ett uttryck för skönheten i Guds väsen. Att när Gud säger någonting så inte bara säger han det hur som helst, utan han säger det på ett skönt sätt. Han säger det på ett underbart sätt. Och om Höga visan står som en illustration för Guds kärlek till sitt folk och Kristi kärlek till församlingen, så saknar det motstycke i sin förmåga att beskriva denna kärlek på en högsta tänkbara sätt. Få poeter har kunnat dikta så. Så liksom när vi ser på naturen och konstaterar att den är vacker, och det får oss att säga om Gud ligger bakom detta, så måste det vara en vacker Gud som är skön i sitt väsen. Det sätt på vilket Gud talar säger någonting om Guds väsen alltså. Och när Gud har uppenbarat sig också i skrifterna, så har han gjort det på ett vackert sätt. Han har använt sig utav poeter. Med förkärlek så kallade han David ifrån Betlehemsängarna. Förberedd för att bli ett instrument för Guds uppenbarelse. I det att han hade naturliga gåvor naturligtvis att både spela och sjunga och dikta. Han började med fåren på Betlehemsängarna. Och sen så sjöng han för hela folket och diktade en sångskatt som du och jag 3000 år senare kan glädja oss oerhört åt. Det är fantastiskt. Salomo, likaså hans son, det gick i arv det där. Och det var liksom skolor omkring David. Man diktade och man skrev musik. Man var mycket aktiv. inom de här områdena att uttrycka sig konstnärligt. Och vi ska studera lite grann ikväll principerna för den hebreiska poesin, vilka karaktäristika som den har. Men den första sången i Bibeln, det är egentligen redan i första Mosebok 4, 23 och 24. Det är inget högt ämne precis för den sången. Men det visar oss att poesin användes redan i de första generationerna av människosläktet för att, ja, i det här fallet för att återge någonting ur livet. Lemek, han skryter för sina hustrur. Han var ju den första som steg åt sidan ifrån Guds väg, som vi vet, när det gäller äktenskapets instiftande och Guds tanke med äktenskapet om att det skulle vara monogamt. Och han tog sig två hustrur. Men den första lovsången som finns i Bibeln, den är i Andra Mosebok 15. Och om du läser den så ska du se att du känner igen väldigt mycket ifrån den av det du har läst i Saltaren. För i Andra Mosebok 15 så har Israels folk kommit över på den östra sidan av Röda havet. Och man har upplevt Guds fantastiska räddning. Och man brister ut i en lovsång. Mose och Israels barn sjöng denna lovsång till Herren. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Det här temat går alltså igen. Och den här lovsången går igen på olika sätt i Saltarens många salmer. Det är lovsångstemat som är det mest kännetecknade temat i den hebreiska saltarlitteraturen. Och det ska vi komma tillbaka till när vi läser Saltaren mera i detalj. Sen finns det flera sånger i Moseböckerna. Tänk inte minst på 5 Mosebok 32. En oerhörd sångskatt. Det är Mose avskedssång, hans svanesång. När han tar farväl utav folket och går sedan upp på berget Nebo och dör. Och om ni nu tänker på Mose när han vid 80 års ålder kallades ifrån sin herdeuppgift där borta i Midjans land, dit han hade flytt för farao, och vistats i öknen i 40 år bland bräkande får. Och när han hade kallats vid den där brinnande busken, så hade han ju sagt i Andra Moseboks tredje kapitel: men Herre, du vet att jag kan inte tala. Jag är en man med trögt målföre. Och det verkar som att Mose helt enkelt stammade och hade väldigt svårt att uttrycka sig. Men 40 år senare, när han har vandrat med detta folk och under Guds ledning fått leda dem igenom svårigheter till seger, så är det lika som lovsången har lossnat i hans inre, och när han tar avsked så är det högstämd poesi av högsta klass i 5 Moseboks 32 kapitel och 33 när han uttalar välsignelserna. Det är oerhört skön poesi. Redan här alltså. I Domarboken 5 har du Deboras och Baraks segersång. Första Samuelsboken 2. Det är också en intressant lovsång. Hannas lovsång när hon har fött sin son Samuel och satt honom och givit honom tillbaka till templet, och han blivit satt i tjänst där hos prästen Eli. Då sjunger hon den här lovsången i första Samuelsboken 2 som det ekar utav ända in i Lukas första kapitel. När Maria sjunger sin lovsång, då känner vi igen någonting utav Hannas andes upphöjdhet. Mitt hjärta fröjdar sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren. Och hon prisar Gud för hans storhet som har gjort så underbara ting med henne. Och Maria tar de här orden och väver in i sin lovsång. Så där en 1300 år senare. Vi har studerat Hannas lovsång förra terminen. När Jonathan och Saul hade dödats i striden mot filisterna och budet kommer budbäraren kommer till David med andan i halsen och kungör den här, som han trodde, glädjestormande nyheten för Davids del, så reagerar ju David inte alls med glädje utan med sorg. Och det är en sorgesång han skriver i Andra Samuels boken 1, vers 19 och framåt. En klagosång över Saul och Jonatan. Och det ser vi någonting utav Davids tidiga diktarförmåga. Även när han var förföljd ute i öknen så skrev han många av sina psalmer. Om vi får orsak att återkomma till det också. När han var övergiven ute i öknen så formades flera psalmer som vi har lärt oss att älska. Och Davids svanesång, den har du i Andra Samuels boken 23. Jag har ändå inte räknat upp alla inslag av poesi som finns i den historiska litteraturen. Mitt i prosan så bryter lovsången fram, en här, en där. Och vi ska komma ihåg att parallellt med de historiska böckerna och vad som händer i dem, så kommer alltså en stor del av den, ja, hela den poetiska litteraturen till. Det är ju då som psalmerna skrivs. Det är ju då som Salomo skriver sina ordspråk. Det är då som Höga visan kommer till. Så det är ett folk som bär på en som genomgår en sällsam historia och bär på en lovsång och bär på en erfarenhet med Gud som har givit, kanske det har givit mänskligheten den högsta sångskatt, litterära skatt som finns i historien. Ja, jag säger sångskatt för den hebreiska poesin, speciellt saltaren, skrevs ju ursprungligen för att framföras till musik, till lyra eller harpa eller ett stränginstrument skulle det vara. Och så skulle man sjunga till ackompanjemang utav ett musikinstrument. Så den skulle sjungas, salmen skulle sjungas. Tyvärr så har vi inte musiken bevarat. Ja, låt oss nu titta lite grann på det som kännetecknar hebreisk poesi. För om man inte känner till det, då kan man tolka Saltaren och andra poetiska böcker väldigt felaktigt. Och jag ska ge lite exempel på det senare. Om man inte känner till de regler som gäller för hebreisk poesi, så kan man alltså misstolka Guds ord. Om man läser det som prosa till exempel, så kommer man fel. Och där, jag tror vi har ansvar som kristna att sätta oss in i det här för att på bästa möjliga sätt kunna förstå Bibeln. Du läser inte en dikt på samma sätt som du läser prosa. Inte ens när du läser. Och du vet att i diktens... bland diktens redskap ingår ofta mycket rikligt bildspråk, även i svensk diktning. Och i västerländsk traditionell poesi så är vi ju vana rimmet förstås. Där är den första skillnaden som vi kommer att märka, och som du har märkt när du har läst psalmerna. Inte en enda gång har det rimmat. Men när vi sjunger våra sånger här i kyrkan så är, jag tror varenda sång är byggt på detta traditionella rimmande. Nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min träldomstid är slut. Glader och fader och ut och slut. Så det har skett en frigörelseprocess även inom den västländska poesin och diktandet, så att den inte är bunden till rimmet längre. Men i den hebreiska poesin så var man aldrig bunden till rimmet vad gäller ljuden, i orden alltså. Men ändå så finns det ett rim i den hebreiska poesin. Ett mycket tjusigt rim som inte hörs för som ljudlikhet, men som finns på idéplanet, på tankeplanet. I den hebreiska poesin rimmar inte orden, men tankarna rimmar, skulle man kunna säga. ett slags tankerim, en symmetri i tankarna i en vers. Och vi ska nu illustrera det här. Ni kommer att förstå det så bra. Och det är egentligen ett väldigt tjusigt sätt att skriva poesi på. Och det är ett mycket effektivt sätt. Att Gud har valt just det här sättet. Du förstår, den hebreiska poesin är alltså uppbyggd på att samma tanke sägs två gånger utan att man märker det. Och på det sättet så, första gången den sägs så är det liksom Gud skjuter in sanningen halvvägs i hjärtat. Och nästa gång så går han in helt. Och varje gång så trummas det in två gånger så här, va. Och utan att vi märker det har det kommit till oss med större klarhet än om det bara skulle ha sagts en gång. Men det är gjort på ett finurligt sätt, alltså, att det inte sägs på samma sätt. Det skulle vara tråkigt, va? Om det upprepades precis på samma sätt. Vad tjatigt det skulle vara att läsa en sån poesi. Med da capo bara. Men utan att du märker det så sägs samma sanning oftast två gånger i den hebreiska poesin. Den här boken är beställd ett 50-tal exemplar av, har inte kommit än. Ivan Hellströms, förstår du vad du läser? Varje vecka så kommer ni att få en sidoanvisningar och läsa ett avsnitt i den här boken som hör till det som vi går igenom. Det är bara ett par, tre sidor varje vecka. Men det är alltså en bok som översiktligt ger grundtankarna för alla böcker i hela livet, både Nya och Gamla testamentet. Så den är verkligen värd att äga, den här boken. Visserligen har det kostat 50 kronor här, tror jag, men jag vet inte om ni kan få någon rabatt, men ni behöver den boken. Och här står det jag har talat om inledningsvis idag också en del. Nu ska vi se. Ni har fått gröna stenciler. Det här med att tankarna rimmar i den hebreiska poesin, det kallas för parallellism. Parallellism, det är det starkaste kännetecknet, det som starkast kännetecknar den hebreiska poesin. Parallellism. Och då tänker man på någonting som ligger parallellt med varandra, och det är precis vad du ska tänka. Det är alltså en sak sägs här, va? Och på första raden i en vers. Och så sägs den en gång till, men med lite annorlunda ord. Så tankarna ligger parallella med varandra. Så tanke A en gång och tanke A andra gången. Sen kommer en ny tanke. B en gång, B två gånger. Så där ungefär. Så kommer nytt, eller också repeteras tanke A igen flera gånger. Det finns olika former av parallellism. Den första formen är vad vi här har kallat för den synonyma parallellismen. Det betyder att tanken som sägs på första raden här i en vers har sin direkta motsvarighet i den här tanken. De är alltså synonyma. De är alldeles lika, men det är bara lite olika ord i de olika vershalvorna. Och vi ska nu se på lite exempel, så ska ni genast se att ni känner igen det här. Och vi tar väl de som står där. Jobb kapitel 5. Jobb kapitel 5, vers 8 ska vi ha en synonym parallellism. Men vore det nu jag så sökte jag nåd hos Gud. Det sägs det första gången, och så igen, åt Gud hemställde jag min sak. Och vi kan fortsätta i vers 9. Åt honom som gör stora och outransakliga ting. Första gången den sanningen sägs, och så andra gången under flera än någon kan räkna. Vers 10. Åt honom som låter regnet falla på jorden, har den sagts första gången, och sänder vatten ned över marken andra gången. Vers 11. När han vill upphöja det ringa, ska han säga samma sak igen, och förhjälpa det sörjande till frälsning. Det ligger parallellt, samma tanke. Och det går inte lättare utan att du har märkt det, va? Det är väldigt lurigt. 17:e versen i Jobb 5. Säll är den människa som Gud agar. Nu kommer det igen. Den allsmäktiges tuktan må du icke förkasta. Samma sak. Vers 18. Om han sargar så förbinder han och. Så kommer det igen. Om han slår så helar och hans händer. Och det ligger skönhet i det här uttryckssättet. Och sanningen går lättare hem. 6:12. Min kraft är väl ej så som stenens, klagar Jobb. Min kropp är väl icke av koppar, klagar han igen. Samma tanke. Lite annorlunda ord. Börjar ni se det? 13:e kapitlet. Ja, alltsammans har mitt öga sett. Kommer igen, men nu säger han inte öga utan nu tar han örat för omväxlings skull. Mitt öra har hört det och nogsamt givit akt. Men det är samma tanke, att han har fått kunskap om någonting. Vare sig han väljer att beskriva det med ögat som instrumentet genom vilket han har fått kunskapen eller örat. 12:e versen i samma kapitel. Era tänkespråk skulle då bliva visdomsord av aska, säger Jobb till sina vänner. Edra försvarsverk varda så som ballar av ler. Samma sak en gång till. Kapitel 15 i Jobbs bok. Vers 14. Vad är en människa att hon skulle vara ren? Och så skulle han kunna säga, vad är en människa? Att hon skulle vara rättfärdig. Men då säger han, vad är en av kvinnan född? Det är ju en människa det, naturligtvis. Kvinnor föder ju bara människor. Men det skulle vara tråkigt att säga människa igen, va? Utan då säger han, vad är en av kvinnan född? Att han skulle vara rättfärdig. Och istället för ren rättfärdig. Det är synonyma begrepp. Ska vi lämna Jobbs bok och titta i Saltaren lite grann på liknande exempel? Det finns i nästan varenda psalm den här formen av parallellism. Psalm 24. Vers 1. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Kommer igen. Jordens krets och det som bor därpå. Vers 2. Han är den som har lagt hennes grund på haven. Samma sak igen. Den som på strömmarna har berett henne fäste. Vers 3 är också en synonym parallellism. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Samma sak två gånger. Herrens helgedom låg på Herrens berg. Men det skulle vara tjatigt att upprepa sig på det sättet. Så omväxling förnöjer och förhöjer skönheten. Och salmen fortsätter. Salm 19. Vers 1. Himlarna förtälja Guds ära. Nu ska jag säga samma sak igen, men inte på samma sätt. Fästet förkunnar hans händers verk. Och vi tar ett exempel också från... Jag ska kolla, jag ska pröva på en grej här. Psalm 37. Psalm 37. Ja, nej, det kom ju direkt det. Det kom ju på en gång. Psalm 22 då? Ja, det är lika där. Men ni ser det överfullt med sån här form av poesi. Ja, vi går till Ordspråksboken. Så ska vi se om vi hittar något exempel också där. Ordspråksboken 11. Vers 25 har vi hittat något, va? Den frikostige var där rikligen mättad. Skulle ha räckt, kunna slutat där, va? Gått på nästa vers. Men inte hebreisk poesi, den måste hitta ett rim på den här tanken. Den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt. Den som vederkvicker andra, det är ju en som är frikostig, det, va? Så först kännetecknas, beskrivs personen, frikostig, vederkvicker andra. Och resultat, han blir rikligen mättad, hans själ blir vederkvickt. Ni ser hur det rimmar, va? Finns motsvarigheter till varandra i de här formerna. Synonym parallellism, kanske den lättaste att identifiera. Lite svårare, ja, ska jag inte säga, antitetisk parallellism. Där sägs då en sak i den första raden här. Sen sägs motsatsen till det påståendet i den andra raden. Så att de ligger i kontrast med varandra. Och genom den kontrasten så förstärks sanningen i det första påståendet. Psalm 1. Vers 6. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås. Kontrasten mellan att vara känd av Herren som rättfärdig, men att förgås som ogudaktig. Det kanske ändå är främst Ordspråksboken som uppbyggs mycket omkring den här formen av parallellism. Vi kan gå till Ordspråksboken 15. Nästan hela det kapitlet är uppbyggt på den här formen av parallellism. Ordspråksboken 15, vers 1. Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm och stad. Och egentligen så säger han samma sak, va? Fast han säger det på det negativa sättet andra gången. Ett hårt ord, det kommer harm och stad. Motsatsen till detta, det är ett milt ord, ett mjukt svar som stillar vrede, som inte retar. Så egentligen är det samma tanke som sägs två gånger, fast den sägs på motsatta sätt, alltså de här två gångerna. Det visas tunga meddelar god kunskap, men dårens mun flödar över av oförnuft. Vi kan gå lite längre ner i det kapitlet. Det visas läppar strö ut kunskap, vers 7, men dåras hjärta är icke så som sig bör. Vi kan gå till kapitel 13. Vi får se om vi hittar något mer. Vers 3. Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmunt kommer i olycka. Vers 4. Den late är full av lystnad och han får dock intet, men de idogas hunger var rikligen mättad. Hela tiden kontrast emot vad som först sägs. Ordspråksboken 17. Vers 9. Den som skyler vad som är brutet, han vill befrämja kärlek. Men den som river upp gammalt, han gör vänner oense. Det är så sant som det är sagt. Och det sägs på ett sånt bra sätt, va? Skulle kunna ha sagt det en gång. Man ska inte dra fram det som är skylt. Man ska främja kärlek. Man ska skyla det som är brutet för att främja kärleken. Man har bara sagt så, men sanningen kommer starkare till oss genom att också säga motsatsen. Den som river upp gammalt, han gör vänner oense igen. Antitetisk, motsats, antites, motsats. Syntetisk parallellism. Det är lite svårare, tycker jag åtminstone. Det sägs då någonting i den första raden. Och sen så byggs den tanken på i den andra raden liksom. Tanken vidareutvecklas i andra vershalvan. Psalm 1, ett kanske bra exempel i alla fall. Första versen. Den gör det konstaterande då om att cell är den, jag ska hitta det först. Cell är den man som icke vandrar i det ogudaktigas råd. Ja, det var han vill säga. Och så vidareutvecklar han det. Och inte träder in på syndares väg. Inte heller sitter där bespottare sitta. Man skulle kanske kunna tänka sig att det här vore synonym parallellism. Men det är inte riktigt det, va? För att första strofen, det han vill säga. Men sen så vidareutvecklar han det. Att inte vandra på det ogudaktigas råd, det är en sak, va? Men ytterligare att komma ytterligare fel, det är att träda in på syndares väg. Inte bara lyssna till deras råd, utan också träda in på deras väg. Och ännu värre, att sitta där bespottare sitter, liksom stegras och vidareutvecklas hela tiden, att identifiera sig med bespottarna. I tredje versen i psalm 1. Han är som ett träd, alltså den som har sin lust i Guds lag. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Och så vidareutvecklas den tanken med trädet som bär sin frukt i sin tid, vars löv icke vissna, och allt vad han gör det lyckas väl. Syntetisk parallellism. Ska vi se om vi hittar ett exempel i Ordspråksboken också. 22 versen. Ordspråksboken 22 kapitlet förstås, och vers 6. Vänj den unge vid den väg han bör vandra. Och så vidare utvecklas den tanken. Han kommer in på resultatet utav en sann fostran, en god fostran. Så viker han ej därifrån när han blir gammal. 4:23. Framförallt, vers 23 alltså, framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Och så vidare utvecklas liksom orsaken till varför hjärtat är så viktigt att bevara. Jo, därifrån utgår livet. Både det mentala livet, ja, det är främst det som tänks på här. Det andliga, själsliga livet. Bevara hjärtat rent. Det är liksom källan till det andliga livet. Det är lite svårare att identifiera den här formen av parallellism. Nu ska vi gå till en annan form som är lite lättare kanske. Stegrande parallellism, låter konstigt. Klimaktisk kanske man skulle kunna säga. Tanken i första vershalvan utvecklas i den andra till ett klimax liksom. Psalm 96. Det finns inte så många exempel på det här som jag har lyckats hitta. Jag satt här och letade febrilt i eftermiddag. 96:7. Giv åt Herren i folkens släkter. Alltså ära. Giv åt Herren ära och makt. Giv åt Herren hans namns ära. Bär fram skänker och kom i hans gårda. Det liksom stegras hela tiden. Och det kan hålla på i flera verser, en sån här form av parallellism. Men redan i vers 7 så sker det en stegring liksom i tanken från den ena strofen till den andra. jämförande parallellism, lite lättare. Psalm 103. Där sägs då först en tanke. Och sen i andra versen så jämförs de här två, de jämförs med varandra. Den får en jämförelse i form av någon bild eller någonting. Bilden kan komma först, eller jämförelsen kan komma först, som i psalm 103, och sen kommer det påstående som författaren vill göra. Som i vers 11 där. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Han har tagit en jämförelse från den fysiska verkligheten, liksom. Så högt som himlen är över jorden, så man ska liksom tänka hur oändligt högt himlen är över jorden. Ja, lika stor, lika väldig är Guds nåd över oss. Den är omätlig, alltså. Så det är en jämförelse som har hjälpt till att skärpa sanningen för oss. Även i vers 12. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Så för att tala om för oss att våra synder, de har förlåtit oss så fullständigt att de är oändligt långt borta ifrån. Så säger han, så långt som öster från väster, kan du mäta det? Nej, då kan du inte, kan du aldrig ta reda på vad dina synder är heller. Så totalt borta är de. Så drivs sanningen hem hos oss skarpare än om det bara hade stått Gud låter våra överträdelser vara långt ifrån oss. Det är nog så härligt det, men liksom nu markeras det ännu mer. Va? Jämförande parallellism. Ordspråksboken 16. Vers 8 är det. Bättre är något litet med rättfärdighet en stor vinning med rätt, där med orätt. Det jämförs alltså de här två förhållandena. Det är bättre med lite, men ha det på ett rättfärdigt sätt, än att vara rik, men ha fått det på ett orätt sätt. Det är samma tanke, men den skärps genom att den här jämförelsen görs. Och till sist, illustrativ parallellism. Illustrativ. Och då är det frågan om en tanke i ett påstående som i andra vershalvan, eller i första vershalvan, illustreras. Det är inte så ovanligt. Psalm 42, ett kärt ställe, va? Där det här förekommer. Och då kommer illustrationen först, va? Så som hjorten trängta till vattenbäckar, så trängta min själ efter dig och Gud. Han skulle ha sagt, Gud, jag längtar efter dig att få komma till ditt hus. Men bilden blir ännu rikare, och om vi sätter oss in i en hjort som oroligt springer omkring i skogen och inte hittar bäcken, och det är torr tid, som i de här trakterna var väldigt kännbara för djuren. Ute i öknarna, det kunde rinna en liten bäck in någonstans. Dit längtade hjorten. Han sprang och vittrade. Var finns det vatten? Så som hjorten trängtat i vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Det säger mycket mer. Med den här jämförelsen, med den här illustrationen ifrån, i det här fallet, naturens värld. Ordspråksboken 25. Vers 25. Så som friskt vatten för den försmättande, så är ett gott budskap ifrån fjärran land. Goda nyheter kommer. Det är precis som en törstig människa som tungan klibbar fast vid gommen. vid på grund av den svåra törsten som plötsligt får friskt vatten att dricka. Ett glatt budskap att höra. Så som en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige. Kan du tänka dig en bättre bild? Man kommer fram och vill dricka ur källan och så finner att den är grumlig och vattnet obrukbart. Så upplever tydligen människor oss som har en kristen bekännelse om vi skulle leva ogudaktigt, som en grumlad källa. De blir besvikna alltså. De blir besvikna. Så det är talande illustrationer det här. Och det finns gott om dem. 11:22. Nej, det var inte det. 20 år var det. Är ju också talande. Så som en gyllene ring i svinets tryne, så är skönhet hos en kvinna som saknar vett. Det passar alltså inte ihop riktigt, tycker författaren här. Det är malplacerat, man sätter inte en guldring i trynet på ett svin. Och en kvinna som saknar vett, det passar inte med ihop liksom, med skönheten och oförståndet. Det är det han vill säga, skönhet och oförstånd passar liksom inte ihop. Ja, nu ska vi alltså ta en rast. Ni ska få lite test på det här och se om jag har fattat det efter rasten. Ett. Ska vi titta där i vers 18. Och då hoppar ni över första frasen, men vi börjar där. Om era synder är blodröda så kunde det bli snövita. Och så vidare. Vad är det för form av parallellism? Ja. Antitetisk. Många förslag. Är det något som har något annat förslag? Antitetisk, då sa man motsatsen i andra halvan av versen. Stegrande. Jaha, ska vi klara ut det här då? Stegrande. Kanske man kan både, vad vi med säkerhet kan säga, det är väl att det är synonym. Va? Om det sen finns en stegrande natur i det också, det törs jag inte säga. Det kanske det gör. Men den är lite... Den är en sån dubbel synonym parallellism. Först kommer A då. Om era synder är blodröda. Sen kommer B. Så kan det bli vita som snö. Sen kommer A igen, om de är röda som schalakan. B, så kan de bli som vitull. Det är parallella tankar, helt tydligt. Men en kvinna som inte hade förmån att känna till det här med hebreisk parallellism, synonym parallellism, att det är poesi också här, Jesaja till exempel, då, hon kom och undrade hur man skulle tolka den här versen. Hon trodde det betyder så här att om synderna är blodröda, då kan de bli snövita. Men om de är röda som schalakan, då kan de inte bli riktigt snövita, utan de blir bara vita som mull. Förlåtelsens kraft kan inte verka lika mycket. Ja, det var hennes försök att tolka den här versen. Och vad ska man säga om man inte har möjligheten att förstå det på det här poetiska sättet? Det är inte så lätt. Och det finns många exempel på vantolkningar. Det är för att man har inte förstått det här, utan gjort våld. Man gör våld, lätt våld på texten om man inte vet det. Nu kanske det är en stegrande parallellism också, att det intensifieras. Ja, om det är rött som scharlakan. Jag vet inte om scharlakan är rödare än blod. Är det det? Det kanske inte vi behöver dra till sin spets, men det ligger en liksom stegrande effekt i det här. Ja, ska vi ta Ordspråksboken 28. Vers 19. Vad är det för form? Det är antitetisk. Då börjar ofta den andra meningen också med män, va? En redlig man får mycket välsignelse, men här i vers 19. Den som brukar sin åker får bröd till fyllest, men den som far efter fåfängliga ting, han får fattigdom till fyllest.